Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är torsdag den 29 oktober. Tompa, Wilbur, José, Wilbacher ska snart dundra vidare mot ytterligare något jävla camp på höstlovet här med sin äldsta dotter. Så att det gäller att ha tryck i grejerna idag. Det ska bli ett snabbt, rappt, informativt, kort, koncist Champions League Toto. Andra gruppspelsomgången är till ända. Och jag tänker att du kanske bara ska riva av ett snabbt svep så är vi igång.
Jajamensan, jag ska för övrigt till Tom Tits. Har du några känslor kring Tom Tits, Gugge?
Ja, det är klart man har. Det är alltså det typ ungdomliga vetenskapsmuseet strax utanför Södertälje, va?
I Tälje till och med.
Som väldigt många...
Galna Tälje! Kan vi få en hyll till Tälje? Vi får så jävla mycket skit nu för tiden.
Nej, men det finns inget annat att ge det.
Det är någon på Twitter som är och rackar ner på Tälje.
Ja, det är ju någon du känner ju.
Erik Karlsson.
Exakt.
Ja, just det. Ja. Enhörnas.
Han tar alltid helt...
Varför han sitter ute i Enhörna? Ska han racka ner på Södertälje? Ja. Södertälje är det är den finaste stan vi har.
Nej, men jag ska säga det bara. Att väldigt många Stockholmsskolor väljer då att någon gång förlägga en studiedag där. Mm. Och så åker man till Tom Tits med klassen och sen exakt. Så får man typ man får känna kraften i två pluspoler, magneter mot varandra och känna jävla
så finns det en
tryck.
Det finns en rutschkana i... som barnen egentligen åker dit för att åka.
Ja, kanske. Men... Ja, det känns lite mer liksom barnsligt idag. Mm. På min tid när jag gick i högstadiet. Mm. Då var det ändå lite liksom nivå på grejerna. Mm. Nu känns ju Tom Tits mer som ett jävla jippo.
Vi får se. Jag kan ju avlägga rapporter på måndag så om det blir ett tips eller inte. Eller så skiter vi bara i det. Men jag är så trött. Jag måste bara säga det när vi ändå pratar om det. Jag är så trött på att alla vill åka till ljusa städer. Det ska liksom vara Florens och det ska vara Rom och det ska vara på kvällarna upplysta monument. Jag vill ha mörka, gråa städer. Jag älskar att vara i Brescia till exempel och vara på Stadio Rigamonte. Alltså jag tar mig gärna till Bålänge. Inga problem med att det vinden liksom slår i ansiktet och det är iskallt och det är grått och det är landstinget över hela staden. Södertälje, det är en riktig stad för riktiga, äkta människor.
Jag vill minnas att du var i Bålänge i somras eller våras någonting med familjen.
Jag var där på lovet.
Ja. Mm. Och du avlade en rapport i någon WhatsApp-grupp där du sa att liksom, hur står människor som lever i Borlänge ut med både sig själva och sitt liv?
Jo, men all...
Här hade jag blåst skallen av mig efter en vecka, vill jag minnas att dina exakta ord var. Så
att... Men alla känner ju till liksom att Borlänge är Sveriges tråkigaste stad. Eller vad det nu har blivit fulaste stad kanske det är.
Mm. Ja. Det är väl både fult och sen så är det mycket droger. Och så är det mycket...
Nödvändigtvis inte dåligt med andra ord.
Mycket självmord tror jag också.
Ja, det är ju dåligt. Hur som helst, Södertälje borde få mer cred än vad Södertälje får just nu. Allting handlar bara om kriminalitet och skit. Det finns väldigt mycket bra, till exempel att gå in på Kringlan, va? Och äta en kebab.
Ja.
Delje kebab.
Goda såsen. Mm.
Starka såsen.
Isbergssallad.
Isbergssallad. Goda köttet, där har du. Pitabrödet.
Ja.
Du vill ha ett svep.
Det vill jag.
Ja, här kommer det. Det blev en rivstart för underdogsen på tisdagen. Borussia Mönchengladbach tog ledningen mot Real Madrid. Shakhtar höll fortet mot Inter. Mittjylland nollade Liverpool över 45 minuter. Atalanta åkte på en riktig kalldusch mot Ajax. Och Salzburg tog ledningen mot ett sömnigt Atletico Madrid. Var det skrällarnas afton? Skulle favoriterna hamna i gungning? Skulle allt skita sig? Lugn. Allt skulle ordna sig, i alla fall delvis. Real hittade lilla krysset i Tyskland tack vare två ybersena mål av världens just nu tredje bästa nia Benzema samt Casemiro. Gott så. Liverpool skulle till slut komma igenom danskens täta försvarsnät och lösa tre poäng. Atalanta gjorde som Real och jagade till sig oavgjort. Och Diego Simeone, ja, han gick faktiskt hela vägen fram till seger 3-2. Inter, trots virken som skakade, fick bara 0-0. Men budskapet är fortfarande hur tydligt som helst. Det blir inga stora skrällar under hösten. Det är lugnt, Gusten. På samma spår då på tisdagen så vann City enkelt på velodromen i Marseille. Bayern la sig med hela sin tyngd på Lokomotiv Moskva tills den ryska luften helt enkelt tog slut. Och Porto, ja, de slog grekerna från Pireus. Tjuff till onsdagen, den stora dagen då får man väl ändå säga. Även om jag faktiskt hade roligare på tisdagen. Planenliga seglar för PSG mot Erdogans lilla idrottsprojekt mästarna Basaksehir efter doppietta Moise Keane. Jaha, varför skulle PSG köpa den oduglingen? Chelsea gav svenskan i Krasnodar, Olsson och Berg från start, 4 öronringande lavetter. Dortmund vann mot Zenit efter mål av Jadon Sancho och såklart Haaland. Sevilla löste 1-0 mot Rennes och Ferencvaros kunde på Madridvis hämta upp 0-2 inför en maxad kurva hemma mot Luchescos Dynamo Kiev. Vi avslutar svepet med att slänga upp ett fett treårskontrakt till Ole Gunnar. Nye Ferguson, va? Ja, vi snackar livstid nästan nu. 5-0 mot Leipzig smäller ju faktiskt precis så högt i styrelserummet i Manchester. Vad Agnelli, Paratici och Nedved gör med Pirlo vet jag inte. Men tipset till det lilla fotbollsgeniet från Brescias utkanter är att surfa in på randstad.se för karriärsoptimering och arbetssök. Det gäller att vara på tå, hörni. Det gäller att ligga i framkant och äga sin egen framtid. Hör du det, Andrea Pirlo?
Ja, herregud. Det var en Champions League-vända som kanske inte innehöll allt för många superduper-matcher rent sportsligt genomförda. Men jävla massa efterspel och en del rubriker och saker att verkligen betänka. Inte minst det du avslutar här med då, Pirlo och Juventus, som såg de sämre ut än vad de någonsin gjort senaste decenniet igår.
Ja, försvarsmässigt tycker jag definitivt det. Och sen så måste man, när man liksom dissar ner på ett lag, också hylla motståndarna. För jag tycker att Barcelona gör en väldigt bra defensiv match. Det är uppenbart så att Ronald Koeman har fått till någonting sedan han kom till Barcelona. Men jag tycker, på tal om täta försvarsnät, jag tycker att Barcelona står upp jäkligt bra. Sen så finns det en inställning i Barcelona i den här matchen också som jag tycker mig inte riktigt har sett på ganska bra tag. Alltså man smäller på sig inåt helvete i närkamperna. Och det är inte alltid nödvändigt. Alltså, om du förstår vad jag menar, i vissa situationer så måste du kliva upp och kliva på hårt. Här sker det på mittplan när man leder med 2-0. Man fortsätter att vara stenhårda i närkampsspelet och det tycker jag tyder på att man kollektivt har bestämt sig för att den här matchen ska man vinna. Nu ska vi ändra på någonting som inte har funkat. Så att målen i all ära, chanserna som Barcelona skapar i all ära, men jag tycker att det är inställningen som i alla fall får mig att tro på Barcelona lite mer den här säsongen än vad jag gjorde innan.
Mm. Ja, vi var ju ganska tuffa mot Barça i måndags, med all rätt tycker jag då. Mm. Men herregud, jag såg ju också matchen igår, jag håller med dig. Det var ett Barça som var bra och det var ett Barça som såg, som du nämner, på ett helt nytt sätt tända ut. Och det tror jag absolut går att härleda både till då förlusten i El Clasico. För en sån förlust kan man inte bara följa upp med en ny förlust eller en ny plattmatch. Men sen tror jag också att det gjorde stor skillnad för vissa spelare, för klubben i sig, att Bartomeu och ledningen hade avgått dagen innan.
Kändes inte som att det kom en del energi även från det?
Jo, exakt. Sen så vad
så
det
Messi
innebär
går in i omklädningsrummet och så säger han till den, nu är det här löst, nu är jag med er. Jag har mer eller mindre kritat på for life nu för Barcelona, men då får ni stå upp för mig också.
Lite så.
Sen han har ju för sig inga brandtal, Messi. Han är sämst i världen utifrån men man vet hur bra man är som fotbollsspelare. Och hur dålig man är på brandtal, där är ju Messi högst upp.
Men man vet att Jordi Alba tycker att Messi är 5+, även retoriskt.
Jordi Alba sitter ju bara skakar på huvudet.
Jävla vass retoriker. Vilken talare han är.
Samtidigt som det sitter andra spelare i det där omklädningsrummet och bara, Messi, sätt dig ner nu, vi fattar
budskapet. Fast inte jättemånga. Det är många i det där laget som inte vet vad en bra talare är.
Och då tänker du på vilka tränare de har haft innan också?
Eller? Ja, eller lagkamrater eller liksom alltså Frenkie de Jong. Frenkie de Jong vet inte vad en bra talare är. Han har aldrig sett liksom en riktigt vass retoriker.
Du har rätt i det. Gå igenom spelartruppen här nu i mitt huvud. Ja. Det finns ingen som har hört ett jättebra brandtal tidigare.
Nej. Ousmane Dembélé. Vad vet han?
Hela laget
vad
sitter och applåderar.
Vad vet han om 5 plus-tal? Inte ett smack.
Messi hade inte kommit långt i Italien.
Nej.
I ett konto omklädningsrum så hade Messi inte haft mycket att hämta.
Nej, men jag skulle bara säga det. Att jag är också medveten om att Bartomeus avgång och ledarskiftet i Barca behöver ju inte innebära någon slags stärkt aktie för Koeman. Snarare tvärtom. Att när det väl kommer en ny ledning så ska Xavi eller någon annan tränare säkert in på posten. Så att Koeman fortsätter ju bara leva på lånad tid. Men det fanns en energi i det här som jag tycker även avspeglade sig på Ronald Koeman och hans sätt att stå vid sidan om igår. Jag tror att det också hjälper till att det är ett Juventus man möter, att man får chansen att direkt resa sig från vad är det nu?
Nej, det slår mig nu att förlåt, men du är mitt i ett resonemang, men det slår mig nu att när Messi kommer till Juventus Stadium och ska hålla sitt lilla brandtal där i omklädningsrummet så har ni lilla fusklappen. Så när han ställer sig upp och alla blir tysta, då liksom lite
Jordi Alba hyschar ju de andra.
Messi, så fingrar han upp snacka. Ett A4-papper. Det är inte den här lilla lappen, utan Nej. Det är ett A4-papper. Och så börjar han läsa innantill på dålig riktigt svagt. När han ska trycka till, han har då, som man gör när man skriver svep och tal, att man kanske markerar det med fet stil eller med versaler. Alltså, här ska jag trycka på rösten, det har Messi också gjort. Men
han betonar fel ord.
Det lyfter aldrig. Det lyfter aldrig. Förutom, felbetonade ord, det är han ju expert
för. Förutom hos Jordi.
Jordi, han skakar på mig. Lionel! Vad var det någonstans? Förlåt.
Nej, men jag tycker att det var ett Barcelona som även då från Koeman håll kändes uppfyllda av en ny energi. Men om vi ändå ska vara ärliga så landar i alla fall jag i hur fruktansvärt svaga och dåliga Juventus såg ut, än att det var Barcelona som spelade någon fantastisk fotboll där Juventus inte hade en chans. Jag tycker också att en sekvens verkligen understryker hur illa ställt det är Juventus, och det är i slutet av matchen när Ansu Fati frispelas och är helt naken från närmare än straffpunkten, men ändå liksom så här på ett, jag vill inte hänga Ansu Fati att det är respektlöst och pissigt gjort att liksom inte bara smälla in 3-0 där, utan att han faktiskt då söker en helt felaktig passning till Braithwaite. Utan det var ju snarare den känslan att så här, Juventus är så långt ifrån Barcelona den här matchen att 17-åringar kan kosta på sig att liksom nästan driva med Juventus i slutet på matchen. Det var så jävla ovärdigt Juventus. Det var så långt ifrån det Juventus man har lärt sig att leva med i hela sitt liv. Att,
nej, men det, okay, det de, du är inne de,
de behöver
på här.
Inte, de behöver inte jämt och ständigt vinna Champions League. Men de har i ett decennium nu varit Italiens bästa lag. De har nästan uteslutande under samma period stått upp mot de allra bästa i Champions League, och de har hela tiden gjort det med en sån självklar karaktär av att det är vinnare. Igår såg Juventus ut som ett gäng jävla förlorare. Det var länge sedan jag såg Juventus ut som förlorare.
Ja, men det som måste vara beklämmande för Agnelli och Paratici och Nedved i ledningen, det är ju försvarsspelet. Och då ska det sägas att De Ligt är skadad och att Chiellini är skadad. Men det är fortfarande ett lag man har byggt med vetskapen om att Chiellini börjar bli till åren. Han har varit långtidsskadad och nyss, men mer eller mindre i alla fall, om han är 36 år, kommer tillbaka. Och det finns fortfarande frågetecken kring hans fysik när säsongen började. De Ligt och på väg tillbaka, spelar väl snart från start i Juventus. Och det är ju en spelare man verkligen saknar. Men det måste vara beklämmande att se den jävla hönsgården som Juventus försvar var igår. Och då inte bara vid målen, utan från minut ett, alltså när Griezmann smäller den innestolpen. Då har det varit 3-4 minuter med yra höns. Mm. Och jag menar så här, om man ska försöka se någonting...
Så har det också en sån här situation när de kommer 4-3 och det slutar med att alltså, så här, Chesney är ute vid straffområdslinjen och liksom sprattlar efter bollen och Griezmann håller inne avslut. Men det känns bara som att alltså, det såg ut som att det stod 5-0 till Barça hela matchen igår.
Nej, men det som hela tiden, det du är inne på här, det är ju att man är van att se Juventus resolut, roa, välkalibrerade i försvaret. De vet vad man har varandra. Man står rätt i positioner. Och nu så ser du en jävla hönsgård. Det är det som måste vara så otroligt beklämmande för Agnelli att titta på. För det är ju vad Pillo har skapat, faktiskt. Mm. För att man kommer ifrån Sarri och då kanske man kan tycka att Juventus spelade dåligt och sådär, men det var fortfarande välkalibrerat. Det var fortfarande ganska rått i närkamperna när det behövdes vara rått. Alltså, nu har man sen Hellas Verona-matchen sprungit och gnällt på domaren. Nej, men du såg ju matchen mot Verona. Alltså, det är en Juventus-bänk som står och skriker på domaren i 90 minuter för att man tycker att Hellas Verona är för tuffa i närkamperna. Käften och låt domaren döma, smäll på själva då.
Eller spela ut dem.
Jag gör någonting, men jag tycker om det är någonting som är ovärdigt Juventus så är det att man springer omkring och gnäller på domarna hela tiden. Mm. Nu har man ju visserligen en domarhistorik som man skulle kunna prata varmt och länge om. Men även i den här matchen tycker jag att det blir alldeles för mycket fokus på det. Och sen så kan man också då kanske som Juventus-supporter vända och vrida på det och prata om millimeter offside. Nu var det inte millimeter, men på Morata, 3 mål. Men de är fortfarande ganska klara, de offsiderna. Alltså de är inget svåra att ta för en linjedomare. Nu väntar man in VAR, för det är så man ska göra. Men jag är helt övertygad om och gamla skolan linjemän hade tagit alla de 3 offsiderna. Mm.
Ja, förmodligen. Mm. Jag tycker också att det är inte speciellt förvånande heller att det ser ut som det gör i Juventus, alltså attitydsmässigt och karaktärsmässigt när det blir uppförsbacke och motvind. För det är så Paratici och det här gänget också har byggt truppen. I Dybala, Morata, Rabiot, Arthur.
Som sitter på bänken.
Ja, absolut.
Sitter han på bänken?
Ja, men absolut. Men med Cuadrado, med Bernardeschi, med Federico Chiesa. Alltså, det är inga spelare som står upp när det blåser.
Nej.
Kolla på Dybala igår, ser du slutet på matchen, när han med ett jättebra försvarsspel, jag kommer inte ihåg vem det är från i Barcelona, men bara kliver in och trycker undan Dybala, tar bollen och så blir han av med den. Och så landar bildproducenten på Dybala som bara tittar upp i luften, skakar långsamt på huvudet. Som att han vet att... Nej, det går inte.
Men,
det är som förgjort. Som att så här, nu går allt emot och så är det med den saken och fan vad synd det är om mig och om oss. Istället för att i vissa andra spelare så bor ju den här, det är bara borra ner huvudet, påt igen, köra nästa gång igen. Men det finns liksom en så här uppgivenhet, och som du är inne på med Morata, med hans mål. Det är som att han liksom så här...
Ja, men det är också brist på spelförståelse att inte stå onside.
Ja, absolut. Men hans sätt att bemöta offside-målen, det är som att han liksom så här... Vad är det för jävla global komplott emot mig?
Du var offside, gubbe.
Exakt, du var offside. Det är därför det inte blev mål. Och det är därför inte...
Men vad är det för bygge som Juventus har? Det ska ju sägas att det hade blivit en annorlunda match med Cristiano Ronaldo. Det är ju en spelare att ha och inte ha som är otrolig. Men på bänken, med vetskapen om att det fanns ett par skador då, så sitter då Bernardeschi, som uppenbarligen inte håller Juventus mått. Det har man sett under flera år. De Winter, koll på honom.
Nej,
Belgien.
Jag kan det sommar.
Frabotta har du ju lärt i alla fall namnet, ja. Men det är ju liksom, ja, om Frabotta spelar Benevento... Ja, okej. Okay. Ja, du har inte lyft på ögonbrynen. Du har McKennie som gjorde en bra match i debuten.
Och då och så ska man väl vara ärlig och säga det så här. Var det
ut McKennie in?
Var det en otrolig
match? Nej, det var den verkligen inte. Du har Pinsoglio, du har Portanova, du har Richo och så har du då Ramsey. Alltså det är bänken som Juventus ställer upp med. Med ett par skador, men det får alla lag räkna med att det finns skador i en trupp under en säsong.
Ja, ja.
Och när man då byter ut Kulusevski, som uppenbarligen springer torrt på Benza, för det gör han ju. Mm. Han är ju trött Jag tyckte det var uppenbart igår. Alltså, han har matchats hårt och han hade inte riktigt samma klipp i steget. Han var inte riktigt lika klar i huvudet. Ställs dessutom då mot det bästa motståndet hittills.
Exakt.
I Juventus, och då blir det tuffare. Har man inte fullsmetad tank, då blir det liksom sådär. Mm. Men vad har man då på bänken att sätta in? Ja, men Bernadeschi kliver in och tar en straff. Liksom. Ja, det är på något sätt signifikativt liksom, lite för hans tid i Juventus, kan jag tycka.
Den är så usel, den liksom, duellen.
Ja, det. Och sen ersätter man Kulusevski med McKennie.
Tror han att han ska kunna ta bollen av en spelare när han liksom lägger bröstet på ryggen på någon i fart?
Men jag tycker hur som helst, när man kollar på Juventus, att man fortfarande inte då ser vad är det för Juventus som Pirlo är på väg att bygga. Det är hönsgård, det är ett jävla gnäll på domarna, och det är allt som oftast ganska statiskt framåt. Allting ska lösas med individuella prestationer. Och det är så man har vunnit de matcher som man har vunnit. Men nu har det blivit Mr. X och till Mr. Förlust. Jag vet inte vad han är idag i Italien, men det blir väl en ny Pirlo.
Nej, men alltså, Pirlo,
det är hönsgård i försvaret. Pirlo det är för dåligt offensivt också. Man kan inte möta de bästa lagen på det här sättet.
Pirlo har två vinster på plan. Mm. En hemma mot Samp och en mot Dinamo Kiev. Sen så har han 3 poäng mot Napoli från skrivbordet. Men det är ju vad han har svart på vitt. Mm. Det ska ju dessutom sägas, när man då brasklappar för Juventus bortfall i Cristiano Ronaldo, Chiellini och så vidare. Absolut. Barca dyker upp här utan Ter Stegen, utan Piqué, utan Busquets, utan Coutinho, utan Ansu Fati i startelvan. Mm. Så att det var ju inte det bästa Barcelona kunde ställa på benen som joggade ut på Allianz Stadium heller. Mm. Och ändå, nej, men jag...
Nu blir det jävligt neggigt mot Juventus.
Men det ska det vara en sån här absolut. Dag efter men... en sån här tid. För jag tycker helt ärligt att Juventus behöver stämma i bäcken med Pirlo omgående. Att så här, Andrea, har du koll på... Andrea, har du koll på vart det här är på väg? Mm. För att alltså, så som det ser ut just nu, Ronaldo kan absolut...
Han kommer ju räddas av Ronaldo.
Men inte över tid på samma sätt som i fjol.
Nej.
Inte en chans, för laget är för dåligt. Laget är för rörigt där bakom. Ronaldo kommer kunna göra 1 och 2 mål per match. Men så som Juventus ser ut nu, alltså... som sagt, 0-2 var ju i rejäl underkant, tycker jag. Sen kan Morata ha lite flax med någon marginal och någon kasse framåt kan trilla in, men det var ju snarare en 4-0 seger för Barcelona.
Det är inget mesta lag som springer där ute, och bara för att spika in den sista spiken i Juventus kistan i det här avsnittet, så får väl Ronaldo komma och rädda dem framöver här. Så är det ju Bonucci som jag tänkt lite på. Vem är Bonucci utan Chiellini, Barzagli vid sin sida? Eller Chiellini och någon till. Vem blir han i ett sånt där svagt Juventus-försvar? Det är inte han som lyfter igår. Han kanske ser ut som en ledare i sitt kroppsspråk. Och liksom,
men det är för att han har Demiral, Danilo och Cuadrado runt sig.
Ja, men jag tycker fortfarande, och då kan jag ta liksom, Milan-tiden också med i det här. Vilka hade han vid sin sida då? Hur såg Bonucci ut i Milan? Jag tycker han är för svag. Han kan inte leda ett försvar.
Nej, det saknas väldigt mycket
Demiral,
i detta Juventus.
Håller han på med då? Han måste ju slipa till sig. Det är ju kvartssamtal med Agnelli idag. Alltså, hur fan kan han gå in på det där sättet medvetet, sparka ner en motståndare och ta sitt andra gula kort och förstöra om han hade förlorat ändå, men ändå förstöra för laget på det sättet. Han har ju varit så het länge nu. Pratar de med honom? Finns det någon försvarstränare i Juventus som kliver in och berättar för honom att sådär kan man inte spela om man är i Juventus?
Nej.
Det är alldeles för lite Juventus över det här Juventus, och då förstår alla vad jag menar.
Mm. Det var ju många som resonerade i termer av att Pirlo som val i augusti där, när Sarri fick lämna, var mångbottnad. Visst, ingen tvivlar ju på hans fotbollshjärna som spelare och att det säkerligen bor en stor framtida tränare i honom. Men det är
Det fanns då att tvivla om det också. Om det också.
Ja, kanske, absolut. Ja. Men det är oavsett vad man har för förutsättningar alltid så att det är inte bara att ta steget rätt in på den största scenen som tränare och direkt leverera. Vissa har gjort det, vissa kommer göra det igen, men väldigt många behöver sina hundår, sin gavetta, sin erfarenhet från att liksom lära sig om tränaryrket också.
Absolut.
Då var det ju många som resonerade som så att ja, men Pirlo är ett val som går i linje med det lite mer varumärkestänkande Juventus här på senare år med både arena.
Varumärkesmässigt så vill ju ingen förlora. Det bästa man kan göra för att stärka ett fotbollsvarumärke är ju att vinna.
Exakt, men du förstår vad jag menar. Det finns ju bottnar i Andrea Pirlo-valet som rimmar med att man har gjort om loggan, att man har liksom hamnat rätt på sin nya arena, att man gör sina olika tröjsamarbeten. Det är ju en kommersialisering av klubben där Pirlo är ett mycket mer rimligt val än att fortsätta med en sigfimptuggande Maurizio Sarri som ingen utanför Italien egentligen vet vem det är.
Nej.
Och då räknar jag med att han faktiskt
han var
i Chelsea.
Ja.
Han är fortfarande en gåta för väldigt många.
Ja, men det är två olika ansikten.
Ja, så med Pirlo så fanns ju hela tiden lagret av att ja, men i våran expandering till globalt världsherravälde där vi ska kunna tävla med Barcelona och Real Madrid och Manchester United och så vidare så är det här ett bra strategiskt val. Men i valet av Pirlo så fanns ju hela tiden den här asterisken att okej, men om det skiter sig sportsligt då? Ja, då är ju det ganska lätt, tror jag, att flytta på Pirlo. Och jag tror att vi börjar närma oss där.
Ja, vi får se.
Jag tror att det
är... Han får kliva ner och ta U23 och göra sin gavetta.
Allegri och Pochettino är redo.
Alltså Allegri som han skulle styra upp det här laget.
Ja, men eller
och
hur?
Det vet ju Juventus.
Eller hur? Mm. Och han har väl flirtat ganska mycket med en Juventus-comeback.
Ja.
På senare år.
Ja, alltså, han är ju arbetslös och uppenbarligen så vill ju inte britterna ha honom.
Nej, och Pochettino har gått arbetslös i ett år nu.
Ja.
Det kommer inte bli Real Madrid för att Zidane kommer liksom han kommer lösa det där.
Mm-hmm. Man vet det, när han börjar hota om avgång och sen vinner El Clasico. Okej, okay, blev det bara kryss i veckan men de kommer ju lösa avancemanget även i Champions League.
Ja. Nej, men City, United, Arsenal, alltså Arsenal hade ju inte kunnat bli, kanske, jag vet inte fan. Pochettino känns ändå som en person att har han sagt att nej, det blir inte Barca så blir det inte Barca. Men vad fan vet jag. Hur som helst, det mest rimliga alternativet för Pochettino teger sig mer och mer vara Juventus.
Mm.
Eller?
Ja.
Jag menar, Hansi Flick ska ha Bayern i 25 år till.
Ja.
Han ska ingenstans. Nej. Världens bästa tränare.
Ole Gunnar har vi redan gett livstidskontrakt.
Exakt, för att alltså, har det inte skett än så kommer det inte ske snart.
Nej.
I synnerhet inte när man piskar på PSG borta och sen Leipzig hemma med 5-0.
Nej, det...
Alltså, det är någonting att Nagelsmann såg ut som han gjorde igår också, klädd som han var, att torska med 5-0 i den där.
Men han ser ut som en clown då.
Ja, det blir lite sorgligt.
Du, la du märke till att jag sa att Karim Benzema är världens tredje bästa nia?
Mm.
Vad tänkte du då?
Nej, men vi pratade ju lite om det där senast. Lewandowski, Haaland, Kane.
Mm. Jag har gjort listan nu.
Någon hörde av sig, tyckte att vi glömde bort Kun Agüero.
Mm.
En annan
spelar han fotboll fortfarande?
Det gör han.
Okay. Mm.
Det gör han. Men en spelare som vi faktiskt inte nämnde och som faktiskt kanske ska nämnas. Det är Zlatan.
Det är dit jag vill komma nämligen. Mm. Alltså, nu gjorde ju Per Jarle Heggelund, den lilla jävla norskbaggen, va? Gjorde han Haaland till världens näst bästa nia.
Ja.
Ja, och det stämmer ju inte. För att jag har ju gjort den objektiva, den riktiga listan. Utan att ha på mig Sverigeglasögonen.
Okay.
Och då är ju Lewandowski såklart i toppen.
Ja.
Och sen som nummer två så kommer faktiskt Zlatan.
Ja.
Alltså jag såg flera situationer under de här Champions League-dagarna. Där Zlatan hade gjort mål där andra nior, bra nior, faktiskt inte lyckades göra mål. Där det är 100%iga mål för Zlatan. Alltså han är så jävla bra nu. Doppietta i helgen, leder den italienska skytteligan. Det är roligt, då får man ju alltid kommentarer på Twitter från folk som bara, vad är det för skitliga då i Italien? Hur man kan dominera en liga och vara 39 år gammal. Alltså man skakar ju bara på huvudet då, eller hur?
Ja, det gör man.
Ja. Hur som helst, han är ju otroligt bra nu, det har ju alla sett. Och så börjar man ställa honom då mot Kane, mot Benzema, mot Lewandowski. Och då landar jag i att han är världens just nu näst bästa nia. Och att Karim Benzema kommer på tredje plats. Med hans erfarenhet, hur viktig han är för Real Madrid. Men hur bra han är i det övriga spelet också. Han kommer precis tätt före Haaland. Så där har du min lista, Gusten. Topp 4 i världen just nu. Sen kommer Kane på femte plats. Finns något sömnigt över Kane, tyvärr, som gör att han halkar ner något hack?
Nej, alltså såg man Tottenhams match mot Burnley i måndags kväll.
Som var har du honom då i topp femman? Ja.
Kane är två.
Före Zlatan?
Amen.
Jag får knappt luft här. Ge mig syrgas.
Nej, men alltså Harry Kane är sån jävla superspelare.
Syrgas.
Det jobbet han lägger ner. De liksom...
Han är inte på planen för att lägga ner. Är det någon bergargumentation här från dig?
Det är just,
han jobbar hårt.
Det skulle jag säga.
Kane jobbar hårt.
Jag skulle säga,
skit fullständigt i hur hårt han jobbar.
Jag skulle säga att det kanske är det som gör Karim Benzema till den han är.
Tycker du det är bra med nya jobbar dåligt?
Nej, men Karim Benzema är ju defensivt en av de absolut mest underskattade anfallarna i världen.
Ja, ja.
Sen är han en jävla vass avslutare och han har sina offensiva spetsegenskaper, absolut. Men Karim Benzemas smartness i det defensiva spelet, så som han kan pressa en backlinje, så som han kan styra upp spel, han är otrolig.
Topp 5 José är Lewandowski, Zlatan, Benzema, Haaland, Kane. Topp 5 Gugge är
Lewandowski, Kane, Zlatan, hålet. Nej, Zlatan, Benzema, hålet.
Hålet femma.
Hålet femma.
Jag gillar det.
Då ska jag säga att jag är ju en ruskig sucker för hålet. Alltså.
Ja.
Vi är sponsrade av våra vänner på K-Rauta och nu drar färgveckorna igång med 20% rabatt på ett stort urval av färg och tapet. Jag kan ge er first hand information. Det är att kalkfärg, det är det nya svarta.
Är det så?
Ja.
Alltså för att det ser ut på ett visst sätt eller på grund av kvaliteten eller vad är grejen?
Ja, det är inne.
Okay.
Det är hett.
Det är vad du vet.
Det är the shit.
Jag misstänker att det är Rebecca, din flickvän, som har tipsat om kalkfärg.
Kalkfärg styr
du snor hennes tips bara.
Vårt liv.
Ja. Du, får man passa på när man ändå håller på och tipsa om projektplaneringen som finns på K-Rauta, Gusten. Om man till exempel ska måla om då, nu när det är färgveckor, och ja, men fundera lite kring vad är det som behövs här. Ska man spackla? Ska man slipa? Vad behöver man för prylar? Ja, men då kan man bara fråga K-Rautas fantastiska personal när man är inne.
Det tycker jag är ett kanontips. Det finns faktiskt ett tredje tips här, och det är att följa K-Rautas Instagram. Mm. Där hittar man massa inspiration och det finns dessutom en rad veckotävlingar att vinna fina priser i. Den här veckan till exempel så kan man tävla om att vinna färg. Så att följ K-Rauta på Instagram, ta hjälp av deras projektplanering, besök krauta.se eller något av alla varuhus runt om i landet. Och så har vi riktigt trevliga färgveckor tillsammans.
Jag tror att vi ska poängtera här och vara lite tydliga kring att det är alltså 20% på ett stort urval av färg och tapeter ute. Många som vill åt de här rabatterna. Augusten. Mm. Så nu vet ni det och vi säger stort kitos till K-Rauta som är med och möjliggör Toto Balotto.
Vi är denna vecka sponsrade av Telia och Telia erbjuder just nu dig ett tv-paket som heter Duga.
Mm.
Man får alltid live utan fördröjning Champions League, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, La Liga och Serie A. Och om inte det vore nog så får man dessutom streamingapparna Telia Play, C-more och Viaplay för filmer och serier och allt man kan tänka se där också. Och vad kostar det här, Thomas, tror du?
Ja, men det kostar 499 kronor, jag vet ju om det. Det är nästan en halvering av priset då. Ordinarie pris är 968 kronor. Det är alltså Sveriges bästa tv-tjänst. Man går in på telia.se/sport. Det är nästan för bra för att vara sant. Viktigt att påpeka också är att priset gäller tills vidare även efter bindningstiden, vilket är mycket bra.
Telia.se/sport, det är den enda adressen du behöver för att hitta hem.
Mm.
Vi säger stort tack till Telia för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort, stort tack.
Ja, men då har vi klarat av varsina topp femmer här vad gäller nior i Europa, kanske rent av världen. Men med det sagt då, tror du det finns en rimlig chans att Juventus faktiskt agerar på Pirlo om det fortsätter så här resultatmässigt ett par matcher till?
Ja, det finns alltid chans att just Juventus agerar. Alltså i och med att de fortfarande i ledningen är Juventus och de på planen är ett annat lag just nu med Andrea Pirlo. Så finns det muskler och det finns handlingskraft i kvadrat i den ledningen. Så att fortsätt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Och ser dåligt ut så kommer de såklart agera. Sen tror inte jag att Andrea Pirlo kommer få sparken, för jag tror att de kommer lösa det. De kommer vinna matcherna i Italien för att de vet hur man vinner matcher i Italien. Cristiano Ronaldo är snart tillbaka och han vinner matcher på egen hand. Det har vi redan sett. Så att jag tror att Andrea Pirlo kommer vara kvar. Men om det som du säger, om det blir som du säger att man förlorar några matcher, hypotetiskt går jävligt dåligt i ligan också och börjar tappa mark på riktigt mot toppen. När det har gått 10 omgångar, låt säga. Då kommer Juventus agera, det är helt övertygad om.
För det är också en aspekt man ska ha med sig.
Och som du säger, här finns det alternativ också.
Ja, absolut. Och en aspekt man också ska ha med sig in i det här, det är ju att Juventus har haft ett jävligt tacksamt spelschema. Alltså det har inte varit Inter, Napoli och Milan. Utan man har spelat mot Crotone, man har spelat mot Hellas, man har spelat mot Samp, man har spelat mot Roma. Alltså, det är inte massa poäng man har tappat i tuffa matcher mot riktigt bra lag. Utan det är förlorade poäng i alla de här matcherna som Juventus inte ska tappa normalt sett.
Exakt. Så att... men det kan ju också bli en jävla studs tillbaka när man möter de lite bättre lagen och vinner de matcherna med Ronaldo på planen.
Ja.
Är du med? Lite som Ole Gunnar.
Faktiskt.
Liksom, gör dåliga matcher och sen så kommer då PSG och man får Leipzig semifinalist i Champions League och så bara brakar in 5 mål och man vinner över PSG. Då blir det sån jäkla studs tillbaka och helt plötsligt så ska Pirlo höjas till skyarna.
Ja. Nej, men om vi switchar över till Old Trafford så måste jag säga att jag var fan mäkta imponerad av United igår. Det var en sån överkörning av Leipzig som alltså leder Bundesliga, som var i Champions League-semifinal så sent som i augusti och som huserar ett jävla spännande lag med spelare som Upamecano och Sörlott och Forsberg och Paulsen och
Nagelsmann.
Och Nagelsmann, en av de mest uppburna tränarna som finns i Europa på sidan om. Alltså det är ett lag som på intet sätt är någon liksom gammal relik som bara har namnet, utan det är ju snarare tvärtom. Det är en klubb som inte har namnet, som snarare är bespottade från omvärlden, men som sportsligt har kunnat tävla med de absolut bästa på sistone och egentligen bara har några lag framför sig i Champions League, som bara har Bayern München, i viss mån Dortmund fortfarande framför sig inom den tyska fotbollen. Så att
minns ju hur de vann i somras. Det var genom att spela en ganska sprudlande fotboll.
Ja, ja.
Och släppa in en del mål, men man gjorde fler mål framåt än vad motståndarna gjorde. Därför tycker jag att man måste kunna hylla försvaret också i Manchester United. Alltså dels stå emot PSG:s jävla monsteranfall och Leipzig också som är ganska framtunga normalt sett med Nagelsmann.
Mm. Ja, jag måste också säga att det här var ju matchen då det kanske kickstartades en säsong för Paul Pogba. Detta vandrande mysterium.
Martin Åslund ville ju få det till att det var en matchbild som passade Paul Pogba väldigt mycket. Samtidigt som Ola då protesterade lite och menade på, jo, men du kan ju se en energi och du kan ju se passningarna som han lägger och sådär.
Ja. Här är ju då lite team Ola då. Mm. Jag hörde inte just den diskussionen. För jag vill,
ja, men Martin
jag
menade på att just matchbilden i den här matchen, ja, och någon tidigare match som han pekade på var lag som Paul Pogba gillar att möta. Så taktiskt så är Leipzig ett lag som Paul Pogba är bra normalt sett i.
Och Åslund har ju den kompetensen i spader jämfört med mig. Så att säger han så, så kanske det ligger någonting i det.
Jag har hyfsat lika fotbollskarriärer.
Nej, det har...
Fram till 18 har ni det. Har han tränat Bele i division 2?
Nej, men det har inte jag heller.
Vilka var du tränare?
Bollstanäs.
Bollsta? Jag var deppig. Jag trodde det var Bele.
Jag spelade
Bele. Det finns ju ändå någonting med Bele som pirrar till i pungen. Mm. Men Bollstanäs.
Ja, det är inte mycket som kittlar.
Nej, nej, det är det inte.
Det jag i alla fall tycker kring Paul Pogba, det är att det finns inga motståndare eller matchbilder som...
Gulgröna Bollstanäs.
Ja.
Men sämsta färgkombinationen.
Skit i BSK nu. Tillbaks till Paul Pogba. Jag tycker inte att det finns vare sig motståndare eller matchbilder som på ett jättespektakulärt sätt skulle passa Paul Pogba bättre eller sämre. Utan det är ju en spelare som när han trycker på gasen, när han tar tag i den där bollen och börjar kliva, börjar driva och visar med hela sin aura att hej boys, nu är det bara ge mig löpningarna. Nu är det bara gå dit ytorna tar er, för att nu är poggen här. Nu är poggen sugen. Mm. Nu kör vi. Mm. Alltså, han kan ju vara så dominant i matcher, både i det fysiska spelet, i det tekniska spelet, i avgörande pass, alltså som igår. Det känns märkligt att det skulle vara, ja, men det är Leipzig som passar honom så bra. Han såg ut att vilja någonting mycket mer igår än man har gjort i väldigt många matcher. Och sen så har det ju funnits såna här stunder tidigare för honom också i United, där han, alltså så här, bland alla Rashfords och Bruno Fernandes och Martial, så är det fortfarande han som lyser starkast.
Det man glömmer bort lite med Paul Pogba är ju hans små stunder av briljans, som när han är i form, när han är som bäst, när han får ut maximalt av talangen, är det som gör liksom skillnaden från att bara inom citationstecken vara en spelare som täcker mycket yta, en positionssäker spelare, en bra passningsspelare. Just det här att liksom, han kan faktiskt driva förbi en motståndare, han kan, alltså i Juventus, skjuta från distans och göra ganska många mål. Och han kan lägga fram de här briljanta passningarna.
Han kan också
så, leda. Så, Pjanic, Pillo-typen, han har det spelet i sig också. Ah, ja. Det tycker jag man såg igår.
Absolut. Sen så är det ju så jävla störande att se Paul Pogba över tid. Mm. Att han tillåter sig själv ha de svackorna han har. För att det är inte liksom så här, men det studsar lite stolpe ut för honom. Utan han ser ju ut som en annan spelare. Han ser inte ut att vilja vara där.
Men snabbare, starkare, smartare, exakt, mer briljant.
När man ser Paul Pogba spela fotboll som igår, så fylls i alla fall jag främst av frustrationen. Så här, varför gör du inte bara alltid så här? För att det han visar upp igår, det är ju sånt som man kan plocka fram varje gång man spelar fotboll. Det handlar inte om någonting annat än bara sig själv. Men det jag tycker United då liksom accentuerat av Pogbas insats igår visade upp var ju att man, precis som Ole Gunnar faktiskt började orda om ganska tidigt den här säsongen, att vi behöver 4-5 matcher, för det har varit en jävla speciell säsong. Det var en tuff sommar för oss och det var ett Europa League-slutspel som tog kraft, och vi har haft en konstig försäsong med alla grejer som har hänt utanför plan med Greenwood och Maguire och hela den här Jadon Sancho-soppan som bara drog ut på tiden och som slutade med ingenting, och 3-4 spelare in sista dagen, och där satt man ju skakade på huvudet att hur fan kan Manchester United vara i den här situationen? Mm. Hur kan en sån jätte tillåta sig att hamna där? Men de hamnade där, Ole Gunnar Solskjær pratade om att vi behöver...
Vi ska vara ärliga och säga att Toto Balotto vill ju sparka Ole Gunnar.
Ja.
Innan landslagsuppehållet.
Absolut.
Det bästa för United var att sparka. Och nu vänder man ju. Kappan efter vinden.
Nej.
Kappan efter den norska bondkatten.
Precis. Nu har han bränt ytterligare ett liv. Ingen riktigt vet hur många han har kvar. Nej. Det vi i alla fall vet det är ju att United...
Kan inte någon räkna ut det?
United kommer ju snart gå in i en pissig period igen och stå för ett par horribla insatser, torska, och så ska det börja ordas igen om... Alltså det skulle inte förvåna mig nu om man torskar mot Başakşehir. Eller hur?
Nej, kanske inte, men jag tror ändå man kommer vara i en bra period i alla fall fram till jul, Gustav.
Nej, och det är mycket möjligt, för det var det jag skulle landa i. Igår så såg man ju för första gången den här säsongen Manchester United på full speed. Mm. Alltså... Det var ett stabilt försvar med De Gea som med då Henderson i konkurrenssituation bakom sig har tänt till. De Gea har faktiskt varit ganska bra. Mm. Både i spanska landslaget här under Nations League, men framförallt i United de här senaste matcherna. Lindelöf tycker jag har varit jättebra de senaste matcherna.
Fläckfri igår.
Med Van Bissaka, med Maguire som spelar...
Vänta, sorry. Van Bissaka.
Mm. Maguire som spelar med lite press på sig, inte bara då utifrån prislappen från förra sommaren, utan framförallt hans sommar, och det har varit ett par insatser, inte minst då mot Spurs, som har gjort att folk är så här: är det här verkligen en försvarschef att hålla i handen? Luke Shaw med Tejes in, och jag tycker att det har sett stabilare ut. Mm. Men framförallt framåt, kan man ha Pogba i ett sånt här slag? Fred som han såg ut igår.
Finns det inte lite sparkapital i Bruno Fernandes ändå?
Sparkapital vet du fan.
Nej, men, om man kollar på den här säsongsöppningen, att han har ett par snäpp till.
Ja, absolut. Mm. Och det tror jag att han har i och med att defensiven börjar hamna på plats. Finns det en stabilitet bakom Bruno Fernandes? Det var ju det som var så jävla imponerande med honom i våras. Mm. United höll ju bara nolla på nolla på nolla. De radade ju upp rena lakan och det var så jävla solitt bakåt. Då kan man ju flyga framåt på ett helt annat sätt. Mm. Och det är ju det inte har gjorts den här säsongen. Mm. Men med då Rashford, med Greenwood tillbaka, Martial... Du har Cavani som vill in i den där startelvan. Och så Donny van de Beek som... Jag vet inte om du såg de siffrorna, men Donny van de Beek sprang näst mest av alla på plan igår. Och då spelade han 70 minuter. Mm. Det är så jävla stört.
Då vill man in i en startelva.
Jo, men exakt. Alltså,
det är ju så det ska se ut.
Att på mindre än 80% av vad alla andra spelar springa näst mest. Mm. Nej, det är sanslöst alltså. Så där har du också en spelare som, nej, fy fan, jag var imponerad av United igår. Och sett till gruppen, jävla spännande dubbelmöte som väntar PSG-Leipzig nu. Precis som det gör mellan Real och Inter. För lite känns det som att här kan ett lag faktiskt stå för ett jättefiasko. Där är väl Leipzig det laget som av de här fyra publikt står för det minsta fiaskot, i och med att det inte finns
samma... Det kommer inte gapas lika mycket.
Exakt, det finns inte samma follow, det finns inte samma historia och krav på en sån ung klubb. Men det är, som vi var inne på, Bundesliga-ledarna för tillfället. De var i semifinal i somras. Men, alltså...
Minns du inte att jag såg glasklart på det? När jag la mitt långtidsspel bort hos Betsson inför Champions League-säsongen, så var det ju att Leipzig skulle ryka. Och då var det en del som protesterade.
Ja, det var imponerande.
Så glasklart.
Jag var i helt andra änden. Jag trodde dessutom att Inter skulle vinna gruppen. Det har de väl fortfarande en...
Jo, men de kan vinna resten av matcherna.
En matematisk möjlighet att göra. Men när Inter går ut mot Real här nästa vecka, då är det... Ja, vad är det? Är det kniven mot strupen?
Någonting är i alla fall, det ska bli intressant att se vid en eventuell förlust hur Conte tacklar det. Alltså nu har vi sett Zinedine Zidane som mer eller mindre lämnar in sin egen avskedsansökan för andra gången, eller blir ju för tredje gången egentligen i Real Madrid inför ett El Clasico, och då vaknar laget. Conte har ju också de tendenserna att börja gnälla och ja, men snarare i Antonio Contes fall så handlar det ju väldigt mycket om att gnälla på allting annat runt omkring. Att han hittar anledningar som inte har med honom att göra. Så vi får väl se vad Antonio Conte säger vid en eventuell förlust. Men det är en jävla match i alla fall.
Ja, det kommer bli otroliga dubbelmöten. Inte minst också då mellan PSG och Leipzig. Jag ska bara säga det, jag fick med mig från svepet där att du nämnde att PSG hade värvat Moise Kean. Jag ska bara rädda dig från då mailstormen att han är inlådad. Men det vet
de gör
ju
vad, alla de här storklubbarna som lånar in spelare gör ju vad de vill med lånet sen.
Så är det. Men det är ändå kul att se hur många anfallskarriärer som ändå hamnar rätt i PSG.
Men alltså sen, jag måste bara säga sen också, per definition så är han ju värvad. Sen så att han är värvad fast på lån. Mm. Det har, alltså värvad kan ju betyda på lån med köpoption, med obligatorisk köpoption eller köpt. Mm. Så att mailstormen kan komma.
Du är redo.
Käkar jag upp alltså.
Du är redo. Du,
jävla rolig grej. Mm. Får jag inte bara nämna den? Jo. Det behöver inte prata så mycket om. Har du sett de här VO-kamerorna på fotbollsplanerna? Du kollar inte mycket ungdomsfotboll. Det som är mest populärt just nu, alltså det du ser på fotbollsplanerna runt om i Sverige när ungdomslag spelar, är ett stativ som är typ 3 meter högt. Ja. Högst uppe så sitter det då en grön liten apparat. Och det är en VO-kamera. Det kanske finns andra varumärken, vi är absolut inte sponsrade av dem. Men det är i alla fall den enda jag har sett. Mm-hmm. Det finns en teknik i den här VO-kameran som följer bollen på planen. Så att du liksom, du drar bara upp det här jävla stativet, sätter igång det med någon app misstänker jag, och sen så följer VO-kameran då bollen genom hela matchen. Och dels så får du då upp kameran istället för att någon står med en mobilkamera eller bara ett kort stativ. Så att du kan faktiskt se de här ungdomsmatcherna jävligt bra live.
Än så länge så är inte det här så jävla roligt, men det kanske blir roligare.
Vi får väl se om du tycker att det blir roligare. Så att ja, då följer den bollen. Sen igår då, eller om det var i förrgår, så spelades en match i Skottland mellan Inverness och Ayr United. Yeah. Och då, det var kommentator på plats och alltihopa, men det var ingen kameraman, utan de använde sig av den här tekniken, alltså då följer bollen. Och då har de en skotsk linjedomare som är blek som en fotboll, alltså vit i hela skallen och har ju inget hår. Mm-hmm. Så att det blir jobbigt för den här VO-kameran vad han ska följa, bollen eller linjedomaren. Det slutar med att den här VO-kameran bara då följer den här skotska linjedomaren som har en boll till skalle på huvudet. Kritvit jävla skotte utan hår, och kommentator får då ursäkta sig. För, och kan ju inte lösa det. Tekniken är där. De kan inte göra någonting åt det.
Jag hade inte heller kunnat lösa det.
Nej, jag tänkte bara, alltså, det är någonting de får utveckla. Kommer Michael Bradley ut på planen, ja, men då är det ju lätt att VO-kameran hittar hans skalle istället för bollen.
De hade ju kunnat smälla på honom en keps eller något.
Ja, men det är väl lösningen på problemet då. Någon får springa ner och smälla på honom en keps.
Ja, kanske det. Vi är denna vecka sponsrade av Kia, Sveriges tredje största bilmärke, som idag stoltserar med att över 50% av försäljningen är laddbar. Och sen 2018 så är Kia störst på laddbara bilar. Vad skulle du säga, Thomas, är det bästa med att köra en plug-in hybrid från Kia? För du har gjort det på sistone.
Jag tänkte säga brum brum, men så låter det inte när man kör på elen. Det är ju helt tyst, och det är väl det jag skulle landa i. Alltså dels så vet man om att det är liksom för en hållbar framtid. Man kör på el, och den går då genom kommunen till skolor och till fotbollsplaner och till teatrar med tjejerna på elen. Upp till 49 kilometer kan man köra med en sån här plug-in hybrid som jag har. Och det är liksom brukkörningen, Gusten. Men jag gillar ju det här lite tysta. Du vet, du bara trycker på gasen så kommer du framåt. Så att jag skulle säga, det är det bästa känslan att köra på el.
Det slår mig nu att din yngsta dotter Florence, hon kommer eventuellt växa upp och vara någon som imiterar en bil, inte liksom...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Brum, brum, brum. Ja, exakt.
Utan hon är bara tyst. Då imiterar
så här låter en Kia Niro.
Så här låter en Kia Niro. Eller bara...
Den kostar att privatleasa, alltså en Kia Niro plug-in hybrid, sån som jag kör, 29,95 i månaden, alltså från det. Och det är en jättebra bil. Jag tror att ingen kommer att bli besviken om man testar en sån här.
Om ni vill veta mer om möjligheterna att privatleasa en Kia-bil, så gå in på kia.se. Vi säger stort tack till er för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Hör du, på tal om domare, jag måste bara dela ut en gulasch.
Oj.
Och den ska till Simon Tern.
Åh, vad härligt. Åh, älskar gulasch till Simon Tern.
Ja. Norrköping spelade mot AIK i måndags kväll. Mm. Matchen slutade 2-2. Det var en omdiskuterad straffsituation i slutet av matchen. Jag misstänker att det är den som Simon Tern då mest fokuserar på när
han då... Får droppen att rinna över bägaren lite grann efter en ganska dålig domarsäsong, va?
Ja, exakt. Han menar ju på då i den här intervjun som jag tror görs med Kutschukaslan för SVTs räkning, att det har varit en säsong där ingen kan säga någonting annat än att IFK Norrköping ständigt har haft domarmarginalerna emot sig. Simon Tern försöker ju inte mena
på... Här låter
det
som en schnitzel nästan.
Nej.
Ah, okay.
Nej, men schnitzeln kommer.
Aha.
Men först ska gulaschen ut.
Ja.
Simon Tern står inte här och menar på att det är någon så här konspiration mot Norrköping, att domarna har gått ihop och sagt Peking ska vi döma bort, hörni. Va?
Det hade han gjort om han var italienare och spelade i Italien.
Kanske.
Då kommer domarkonspirationen tidigt i besvikelsen.
Men det han i alla fall slår fast att nej, nu är det faktiskt så att det har varit en dålig domarinsats för mycket här. Det har varit ett felbeslut som har gått emot oss för många.
Det kan man väl inte säga något om.
Så är det väl. Mm. Absolut. Men han landar då i att så nu får det vara nog. Det är bara hyra in internationella domare. Eller gå över till VAR.
Och det är liksom så här... Eller gå över till VAR.
Ja. Någonting måste nu göras.
Vad det gäller VAR så kommer allsvenskan komma till VAR. Så kan folk bråka och det kan vara årsmöten där man bestämmer att vi i den här klubben kommer inte liksom spela. VAR kommer till allsvenskan.
VAR kommer komma till allsvenskan, men VAR kommer inte garanterat göra saker och ting bättre.
Nej,
det ska fortfarande sitta domare i VAR-rummet och bedöma de här situationerna.
Kolla på Giacomelli.
Exakt, alltså, och då pratar du om domaren i matchen mellan Milan och Roma senare den här kvällen, där VAR fick par beslut helt åt helvete fel.
Vem som tog beslut, om det var huvuddomaren eller VAR eller vad det nu var, samarbetet däremellan, det var ju katastrof. Du vet vad som har hänt, på tal om schnitzel, minischnitzel då till det italienska domarförbundet och fotbollsförbundet som skickar ner Giacomelli i Serie B.
Ja, det är fint.
Fan, om Steffi Pepsi hade den handlingskraften ändå.
Men jag kommer ju till Steffi Pepsi.
Jo, jag förstår det, man hade den handlingskraften att bara skicka ner en domare till Superettan eller Division 1. Det hade varit fräscht, kan jag tycka.
Ah, ja.
Bra för svensk fotboll.
Tillbaks till Östgötaporten då i alla fall. Alltså, ett. VAR kommer komma, men jag är långt ifrån övertygad om att saker och ting garanterat kommer lösas. Två. Hyra in internet. Vad menar Simon Tern här? Alltså... Ska en ryss eller en belgare eller en portugis flygas in och helt plötsligt dra upp nivån något överjävligt? Alltså så här,
jag tänker dels på kostnaden, jag tänker dels på det rent logistiska att hålla på att flyga in domare hela tiden, för att de här domarna ska ju tillbaka till sina länder och döma. Alltså, om man ska ha in bra domare så borde det ju vara domare då som redan dömer i sina respektive ligor.
Exakt.
Varför ska de då vilja flyga till Sverige?
Sitter ju inte 20 vakanta toppdomare ute i Europa och även väntar på signalen från Pepsi.
Även om vi har spridit ut matcherna över veckorna. Men det har ju också de andra ligorna gjort. Vilket betyder att det finns väldigt lite tid att hålla på att flyga till Sverige och döma matcher. I vilket skick kommer de? Det handlar ju också om att kunna spelarna, kunna lagen, kunna fotbollen. Precis som för en spelare att komma till en ny liga så blir det ju en uppförsbacke i början innan man börjar hitta rätt. Vad menar du, Simon Tern, egentligen? Vad har du innanför pannloben här egentligen?
Men min sista punkt då i det här, det är att jag känner så här. Ska man som allsvensk spelare stå? Alltså, jag har sett så många matcher i den här serien där kvaliteten på spelarna, insatserna från spelarna är så horribelt svaga. De har 100, 150, 200 brak i månaden. Och vissa matcher, vissa perioder av matcher, vissa enskilda ögonblick i matcher, så är det som fruktansvärt låg jävla nivå på det spelarna utför på planen. Att hur kan man springa omkring och liksom tycka att man kan ta sig ton gentemot domarna, att minsta lilla misstag, då ska man dra dem genom, vad är det du brukar säga, kära. Och de ska skickas ut
från, och fjädrar och skickas.
Skickas ut från
Lucky
porten.
Luke style.
Nej, men alltså, det är liksom, varför skulle domarna vara på världsklassnivå när spelarna är på 24:e bäst i Europanivå?
Det, är liksom det jag tycker är att man får definitivt klaga på domarna. Man får definitivt klaga på en domarprestation, men lösningen, det är ju den man har problem med här.
Absolut, men jag tycker fortfarande att det blir liksom, det blir skevt. Jag är den första att säga, självklart, klaga på domarna. För övrigt, stor fet jävla gulasch, om vi ska bryta in med lite hockeytott där. Hockeyallsvenskan skickade ut några nya direktiv här till domarna. Såg du det?
Nej.
Tyckte att...
men jag gillar ändå, redan.
Jag läste hela Mr. Madhawks blogginlägg.
Stolta Madhawk.
Ja, stolta jävla Madhawk. Han skrev ett långt blogginlägg igår på Expressen där han då hade rubbat det med gör inte ett icke-problem till ett problem. Aha. För nu har alltså Hockeyallsvenskan i då samråd med domar... vad är det?
Domarförbundet.
Domarförbundet.
Finns det någon hockeydomarförbundet?
Då har de preciserat att nu är det 2 minuter om du på något sätt yttra dig skeptiskt eller negativt gentemot ett domslut.
Herre.
Om du slår klubban i sargen, om du sparkar med skridskon i sargen, om du skickar iväg pucken eller om du på något sätt liksom går emot ett domslut som du är missnöjd med, då åker du på 2 minuter. Och så hade då Mr. Madhawk i sitt blogginlägg länkat till då någon Brynäs-spelare eller vad fan det var, som efter någon tripping på någon och domaren då visar att utvisning, då blir han lite missnöjd, sopa bara ner pucken i runden.
Ja.
Liksom, fan. Ja. Nej, bara 2 minuter. Alltså, och det är så här, och hela Mr. Madhawks take var så här, hur kränkta är ni egentligen? Alltså hur löjlig nivå
till Madhawk,
ska det behöva vara? Hur lite tolererar ni?
Mm.
Vad fan, det är liksom, det är professionell idrott
den
vi sysslar med.
Den uppfriskande protestaktionen här nu från Hockeyallsvenskan borde ju vara att alla i nästa match går ut, sparkar, slår klubban i sargen, sparkar med skridskor, så finns ingen spelare kvar, utan alla i båset. Eller säger några välvalda ord till domaren.
Faktiskt.
Fan, stå upp nu alla spelare i Hockeyallsvenskan.
Tillbaka då i alla fall till Simon Tern. För jag tycker ändå
att hockeyn, det ska vara hög ribba på vad man får säga till domaren.
Ja. Nej, men alltså,
och till varandra.
Alltså, man måste som domare kunna ta...
Har du jävla tjockis! Kommer du ihåg den?
Ja, fast det var väl ändå Paraledin till Salo. Så det var ingen domare inblandad i det.
Oh, vad är det skriket till... Det finns ju någon slags varrum i hockeyn också ju. Han ropar på dem, någon puck som inte, alltså vi är så svaga på hockeyhistorien, men det är någon puck som är inne eller inte inne som han blir sur på.
Okej.
Okay. Ja, och så, så vrålar han då upp till videodomarna att de har gjort fel.
Inne! Har du tjockat den?
Det är ju den nivån hockeyn ska vara på. Alltså Per Lidin till Salo, där vill vi ha hockey.
Har du tjockis?
Vem var det till?
Ja, men Salo.
Det är mycket snack på dig.
Nej, inte så speciellt, men någon, snart är råttet mogat.
Ja, absolut. Men det är väl ändå Petter Lasse Nilsson som är liksom, när han vill mörda.
Ja, ja. När han tappar det.
Ja, det är bara att kasta domarna åt helvete. Vad fan, vi får regler för säsongen. Allt som står i vår makt att inte ta sig in på målet. Alltså det är bara att glömma, ta bort. Gnäller att vi har folk på lite på matcherna. Jag kommer att sluta som tränare. Jag kommer aldrig att, det här är, jag kommer att lägga av som tränare. Jag lovar här och nu. Kasta domarna åt helvete och ge mig böter om jag vill. Jag tycker det är så jävla dåligt. Domarrummet kan de sluta med också. Inget kritik mot er Simon, men domarna är så jävla beige. Och domarrummet kan man dra åt helvete.
Jag förstår att du är
besviken. Nej, du förstår inte, du är besviken. Jag skulle kunna mörda i det här tillfället faktiskt. Jag är så fruktansvärt jävla irriterande.
Det är ju något annat. Och visst, det finns en balans att hitta här. Men det här direktivet de skickade ut igår, det är ju uppenbarligen långt ifrån en balans som är rimlig. Mm. Det är professionell idrott som sysslas med här. Det är väldigt mycket på spel. Då måste man kunna i stundens hetta få liksom ifrågasätta ett domslut. Man måste kunna visa mitt missnöje med det. För det är så mycket som står på spel. Sen så lägger sig känslorna, man lugnar ner sig, man säger så här, i efterhand så kommer man kunna 99 gånger av 100 ta varandra i hand och säga det var väldigt mycket känsligt där, men det förstår alla inblandade.
Rugby-style med den tredje halvleken, man mördar varandra ute på planen, sen så går man blåslagen, blodig och jävel och käkar lunch ihop på närmaste bar.
Men det jag har problem med i Simon Terns resonemang här, det är ju att han verkar helt liksom immun mot att spelarna där ute, de kan leverera hur många horribla misstag som helst under en match, under en säsong. Det är ingen som ifrågasätter deras rättighet att vara på den där plan. Men domarna, varför skulle inte de göra misstag? Varför skulle inte de göra misstag?
Nej, men men till originalsnitsen här.
Ja,
men
då blir det ju schnitzel då till Steffe Pepsi som då får, som domarbas i Sverige, får bemöta de här anklagelserna eller förslagen då från Simon Tern att vi ska hyra in internationella domare. Han är tydlig där. Det är pajasåsikten. Här är Simon Tern en pajas. Det är Steffe Pepsis enda budskap.
Ja, och jag ska säga så här, det är inte ofta man står på domarnas sida, och speciellt inte efter en säsong som har varit där det har varit svag domarnivå. Men här, där står vi definitivt på Steffe Pepsis sida. Schnitzel!
Det gör vi.
Och så blir det en liten leberknödelsuppe till Skottland då, med vi och kameran som hittar bollen till
skallen. Vad nu en leberknödelsuppe är.
Det är någonting.
Det är någonting, vi vet inte riktigt vad än, men någonting är det. Innan vi stänger ner dagens avsnitt så vill vi ge er en tototrippel att ha med in i helgen. Det kommer finnas under godbitar och boostade odds att rygga på Betsson som vanligt. 148 kronor i insatsen, man behöver vara 18 år fyllda för att få vara med och spela. Och upplever man att man har problem med spel så finns stödlinjen.se öppen dygnet runt.
Så är det, och vi har valt att tro på Milan.
Mm. De möter Udinese på bortaplan på söndag 12.30.
Ej imponerad av Udinese, jätteimponerad av Milan. Jag tror att det är single odds står mellan 75 och 80, någonting sånt på rak Milans seger. Det var bra reaktioner efter matchen mot Roma. Jag gillade reaktionerna på spelarna. Man accepterade inte det här krysset, man accepterade inte sin egen insats, och det kommer få dels då konsekvenser i Europa League idag torsdag när vi spelar in, och det kommer få konsekvenser för stackars Udinese som åker på däng.
Mm. Utöver Milans seger så tror vi att det blir över 2,5 mål i matchen mellan Tottenham och Brighton. Tottenham spelar Europa League ikväll torsdag, men man kommer vila Kane och Son och grabbarna, så att det kommer finnas tryck i offensiven när det väl är dags för ligamatch igen på söndag. Brighton, vet ni ju vid det här laget, är ett lag som inte räds något motstånd, utan man tutar och kör, man vill ta tag i bollen och man vill göra mål. Men med försvarschef Lewis Dunk fortsatt avstängd så kommer man givetvis inte hålla tätt. Jag kan absolut se Brighton göra mål i den här matchen, men de kommer inte vinna något sånt där, va?
Nej.
Det blir mål helt enkelt. Ja. Avslutningsvis så tror vi att Bayern fortsätter på inslaget segertåg spår och vinner över Häcken. Mm. Som vi återigen, tyvärr får väl ändå säga, eftersom vi gillar Fribben och håller en tumme för honom, återigen klappa ihop på upploppet av allsvenskan. Nu ser ju det ut som att både Norrköping och Djurgården och Bayern
har kraftsamlat
lite för att snå åt sig de där Europaplatserna.
Dags att vakna och sådär.
Häcken spelade igår mot Djurgården, fick en jävla massa, på tal om tveksamma domslut, fick ju en rad sådana emot sig. Jag tror att luften går lite ur Häcken här.
Många som hörde av sig undrade vem Nikola Gulan var. En spelare som snurrat in i Fiorentina för länge sedan och målades upp som en stor talang. Slog ju aldrig igenom. Ganska medioker spelare. Man hade precis värvat Jovetic och det var mycket snack om honom. Och så ny då Balkanspelare via Corvino, som ofta hittade spelare i Balkan, kom han in, men gjorde ju inte många matcher och var klappkast. Nu har det liksom gått då 13 år eller någonting, och helt plötsligt börjar jag få frågan om Nikola Gulan. Vad är det här? Och då har han då kommit till Häcken. Det är inte jättemycket. Det är inte han som kommer lösa Europa åt er. Så mycket kan jag säga alla som frågar.
Vi tror i alla fall på rak seger för Hammarby mot Häcken.
Ja.
och det är våran trippel. Vi säger stort tack till Betsson för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Nu så ska du åka till Tom Tits.
Ja.
Jag rekommenderar alla att knäppa på Fotbollssöndag Europa på söndag. Då är det nämligen Derby della Lanterna, Sampdoria mot Genoa. Ranieri har skjutit en jävla massa liv i det Sampdoria som du och många andra dömde ut inför säsongen. Mm. I fotbollslabbet så ska vi ställa Quagliarella mot Pandev. Va? Du vill höra Fantomen gå loss på den head-to-headen.
Det vill jag.
Så att, häng med oss på söndag. 19.30 öppnar vi butiken som vanligt på Simor. Missa heller inte för guds skull Top Dog, serien som är baserad på Jens Lapidus böcker som nu finns på Simor. Den är ruskigt spännande. Det är fan inte bara jag som tycker, utan till och med Zlatan Ibrahimovic har ju skickat ut sin förkärlek till den här serien och kallat den för tung. Säger Zlatan att den är tung, ja men då är den tung. Går att streama nu. Trevlig helg!
Trevlig helg, tack för att ni lyssnar. Fortsätt lyssna, vi är tillbaka på måndag. Då ska vi ta ner en jävla superhelg. Och så ska vi göra Never Forget också, Gusten. Du ska prata om vem då?
Om El Hadji Diouf och Senegals VM 2002.
Fan vad kul.
Mm, det blir det. Vi hörs snart igen, ciao.
Ciao tutti.
Portaci dove vuoi, verso le tue conquiste.